I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Henrik Jonsson är född i Lund 1972 och är en av Sveriges mest framgångsrika programledare och producenter. Efter en kort sejour i Lugi blir han H43 trogen och tar sig som målvakt ända fram till juniorlandslaget. Idag har Henrik med pennan i handen skrivit böcker, gjort otaliga tv-produktioner och i över 10 år jobbat som producent för Sommar i P1. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om hur viktigt det är att vinna, att identifiera sig med det akademiska arvet, hur han fick jobbet i receptionen på SVT och hans vision om att bilda ett HC Lund. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi höra om konserterna som blev av i en handbollsarena som blev om inte.
Olympenboken, den är rolig där.
Ja, den är fin.
Den har jag också. Jag var på mycket Olympenkonserter, fy fan.
Ja. Jag hade en skräckupplevelse som jag inte uppfattade själv, men jag var på Yngwie Malmsteins konsert och ringde i 3 dagar.
Nej.
I öronen efteråt.
Det var nästan inget folk heller på den konserten.
Jag stod nästan längst fram och fick ett plektrum. Det var inte så unikt. Det var 300-400 plektrum.
Han var skött iväg. Så, ja.
Det kom ju in en kille och satte ett nytt sånt rack på hans mixstativ.
Ja, det var ju härlig konsert. Vi försökte efteråt planka in för att jag var med en kompis som heter Jonas Johansson. Så vi gick fram till vakterna och sa att han var kusin med bröderna Johansson i Rising Force. Så att vi hade lovat att komma in och säga hej efteråt. Men då tog vakten hans lägg, gick in till logen. Och man känner bara den scenen som utspelar sig. Och så säger de nej, detta är ingen vi känner. Så vakten kom ut och lämnade tillbaka lägget. Nej, han känner inte till dig. Vad fan, var man en tradig jävel som inte gick med på den. Den lilla lögnen.
Ni var ändå nästan.
Det var verkligen. Vi ville verkligen. Sen så såg vi dem åka iväg i någon skruttig bil. Det var Yngwie Malmsteen, Jolin Turner och 5 tjejer i någon sån liten Fiat som åkte iväg på Olympens parkering. Fruktansvärt bra konsert. Motorhead. Mm. Också så högt så byxorna vibrerade. Men nästan inget folk där. Det var mer folk när vi spelade Lundaspelen när Motorhead var i stan.
Men det skulle ju egentligen vara en handbollsarena.
Ja, men med det golvet och de här knottrorna så folk kunde ju inte kasta sig. De skrapade upp knäna. Man fick ju spela där på Lundaspelen ibland. Mm. Jag vet, bollen studsade lite konstigt också, men då visste man att motståndarna kommer bara kasta sig en gång. Sen vet de vad det är. Det var inte liksom det fina paketet i idrottshallen.
Men sen var väl, om jag inte minns fel, är det någonting fel på måtten också? Att det är någonting som gör att nej, men det är inte helt korrekta mått för att spela där.
Men när du säger det så är det nog att, för jag vet att det var ju väldigt nära mellan ytterlinjerna och läktaren, och det var ju sån här betongläktare, så var du en halv meter utanför så var det ju betong. Jag tror att det är något sånt. i alla fall. Det finns någon regel för måtten som de måste vara utanför. Men jag tror att den var 40 gånger 20. För vi har ju det problemet i Norrköping. Som de har byggt en jättefin baskethall. Men som är 2 meter för kort för att spela internationell handboll.
Ah.
Så att de, vilket är ett medvetet beslut. För de tycker inte att handboll ska spelas där.
Nej.
Så när man spelar fina matcher i Norrköping spelar man i Himmelstalundshallen. Som är alltså... Ja, den är i sämre skick än gamla ishallen i Lund.
Okej, okay, som ändå är riven.
Alltså, ja, till och med den är.
Vad är det för linero vi målar här?
Ja, men det är ett oerhört homogent linero i det att allas föräldrar hade jobb och allas föräldrar bodde tillsammans. Det var något sånt där. Jag minns det fortfarande, när jag gick ut ettan så var det en kille som skulle komma till klassen och då pratade fröken med oss och berättade att hans föräldrar är skilda. Så tänk på det. Och jag tänkte på det, men jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka. Så där, var det synd om honom eller var det en favör eller var det bra? Men vi skulle tänka på att hans föräldrar var skilda. Så han kom nog sista veckorna, precis innan första terminen eller någonting. Och det var ju hela, där går han, vars föräldrar är skilda. Så det var ju ett linero är ju sett det homogena att alla hade förmodligen också en akademisk utbildning och arbetade någonstans där det krävdes. Men det kändes som att alla familjer var liksom likadana. Och alla visste vad som gällde och alla skulle hem och äta samtidigt. Då var det någon som skilde ut sig lite, så visste man om det. Man visste om ifall någon hade trimmat moppen 400 meter från där man bodde. Eller kanske till och med åkte dit för det. Sånt visste man. Eller ifall någon fick ett syskon, sånt där visste man också.
Så det är lite grann som en by, kan man ju säga.
Ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Och man skilde ju lite på vem som bodde. Vi bodde i de här låga vita husen, så då bodde vi i de husen. Sen bodde de som bodde i gula tegelhusen och så var de som bodde i de fria villorna, kallade man norra för, som låg i gränslandet mellan, och sen var det vikingavägen. Vikingavägen var ju då hyreshusen. Och de är ju inte mer än 2, kanske 3 våningar höga. Men det var ändå liksom, men där var ju som sagt lite farliga. Där var det ju lite mer, någon hade en pappa som inte gick till jobbet. Det var ju oerhört misstänksamt. Så det var lite farligare åt det hållet. Men åt Mårtens Fälad hållet där jag rörde mig, där var det helt friktionsfritt.
Men och i denna friktionsfria värld så dyker handbollen upp på något sätt?
Ja, ja, ja. Jag började spela 79 i Lugi på handbollslekskolan. Man tränade på Katedralskolan 8 varje lördag morgon. Och jag förstod inte varför min pappa tyckte att det var en olämplig tid att träna handboll. Men han satt där på läktaren, eller på bänkarna bredvid, 8 på lördagmorgnarna. Och då började jag spela handboll. Min pappa spelade handboll när jag var från Karlshamn. Så att det var ju... Jag kommer aldrig ihåg att jag valde att börja spela handboll i alla fall. Men jag började. Och jag vet att Rolf Edling satt där också. Hans son och jag är jämngamla. Och Rolf hade ju tagit OS-guld bara någon tid innan. Så det gav ju en viss flärd till handbollen. Jag kommer inte ihåg vem som var... Jag kommer ihåg förresten vår ena tränare, Tommy Jönsson, som spelade i Lugis A-lag sen. Men där spelade jag 1 år och sen fick vi ett brev hem att i H43 fick man spela match. Och det erbjudandet lät ju för bra för att tacka nej till. Så att då började jag spela handboll med H43 Tuna. Då var jag nu 7 år gammal, tror jag. Men det var nog bara att det brevet kom hem till oss. Att då skulle man börja spela H43. Och på Tuna var ju en riktig handbollshall också. Det var ju väldigt... Jag kommer ihåg när jag kom in där första gången och såg hur stort det var. Katte var ju jättelitet. Men att det kändes ungefär som en vuxen ålder går på Nou Camps fotbollsplan. Den här tar ju aldrig slut i någon riktning. Men då skulle vi träna där i alla fall. Vi hade en fantastisk tränare, Conny Obrell, som var styrkelyftare. Så, jag tror han var 4 i Europa eller något sånt där. Han var sjukt stark. Han kunde lyfta hela laget samtidigt. 6-7 spelare var vi. Och det var liksom den stora grejen på träningarna. Och så kunde han skjuta, sa han, att om han sköt sitt hårdaste i vägen skulle bollen gå sönder. Det hoppades vi på att han någon gång skulle göra. Han var inte speciellt lång, men han var jävligt stark. Min absolut första match spelade vi på Hubertusgården och fick ett skott i huvudet. Och blev så, jag var målvakt ända från första början. Ett skott som var så hårt så att jag tappade... jag har inget minne av annat än träffen. Och det har berättat att jag har gått runt på planen och bara vinglat. Alltså jag får en bild nästan som liksom en boxare som är punch drunk. Som bara går runt. Jag tror att det var Peter Holm som sköt mig i huvudet. Han var lite stor när vi var små. Jag spelade ihop med honom sen när vi blev äldre. Han var ett år äldre. Men vi förlorade alla matcherna, vill jag minnas, med vårt Hof Tretuna-lag i alla fall, under Connys ledning. Så att, om det var att han hade dåligt material eller om han inte var en framgångsrik tränare, det vill jag låta vara osagt. Men vi gick ju sen ihop med, i tredje klass med H43 Nöbbelöv, som var oerhört bra, och deras tränare Torsten Svensson. Och han hade ju ett tvillingpar i laget, Magnus och Mattias, som jag blev bästis med. Och där slogs vi ihop med dem och då började vi vinna. Och sen vann vi i princip det mesta upp till pojke A. Eller vi var alltid med liksom i alla fall. Så någonting hände där när man slog ihop lagen. Och när man tittar på det bakåt, så att man undrar ju vad tog de här vägen som aldrig fick spela. Det toppades ju direkt. Det var ju inget snack om att det, som idag, att det står någon med en klocka och nu ska nummer 7 in, nu ska nummer 4 in, att alla får vara Lucia och alla får vara mitt nya om de vill. Utan det gick ut på att vinna, och vi skulle vinna mycket. Vi vann en gång med 43-0 mot Lågan, så skulle vi möta dem hemma. Så bara, idag ska ni slå dem ännu mer. Så det var bara full fart. Man var full fart, så alla började skrika och bråka så fort liksom någon missade ett läge. Bara, vi ska göra 44 mål. Det är som är 2 gånger 20. Vi hade ju en enorm sammanhållning. Jag tror att vi var 11 eller 12. Och vi var i princip samma spelare hela vägen från att vi var då 8-9 tills dess att vi blev A-pojkar, juniorer. Då fick vi in, var några spelare från NBI i Malmö som anslöt, och någon från Kävlinge och sådär. I och med att vi var ett bra lag. Och att vi hela tiden stångades mot Lugi. Det var ju det som var... Mycket stora drivet var ju att Lugi var ju också ett fantastiskt bra lag. Så att vi hade ju de granngårds, de tuffaste matcherna. Men jag kommer ihåg så där bara, vi har pratat om det nu med att de flesta av oss i det laget har ju hållit på med handboll på ett eller annat sätt fortfarande. Att det var aldrig en diskussion om att åka väg till en turnering i Göteborg och en kille kanske fick spela 2 minuter. Och det var ingen som tyckte att, vadå, vi vann ju. Det var ju det som var hela grejen. Vi skulle vinna matcher. Men jag kan aldrig minnas att vi hade en diskussion om att nu ska han få spela lite. Och nu tycker inte han det så roligt. Utan det var någon slags naturlig darwinistisk utslagning. Ja, vi tränar 3 gånger i veckan. Och är du inte tillräckligt bra får du inte spela på lördag. Och så bara pågick det. Men vi körde ju. Framförallt så körde vi med i princip samma uppställning i 2-3 år. Matchen bara började, så gick alla ställde sig och så körde vi liksom. Så att det var ju en helt annan tid av ungdomsidrott. Det var ju en tid som jag än idag är väldigt starkt förknippad med. Jag känner ju att jag är ju sprungen mer ur min tid som ungdomshandbollsspelare i H43 än de skolorna jag har gått i eller mina klasskamrater. Jag såg gamla lagfoton som när det skilde 2 år mellan, då är vi exakt samma 12 killar på bilderna. Bara det att vi har blivit någon har blivit lite längre och någon har blivit lite kortare.
Någon fick vara i första ledet, någon i andra.
Ja, precis. Och det är tagna från Sweden Open när vi har vunnit den och när vi har vunnit Bornholms Cup. Och alla i laget visste nog vad alla syskon hette och vad allas föräldrar hette. Vi var på Bornholms Cup, då hade alla med sig minst en förälder. Så det var ju ett väldigt... fint kollektiv att vara i, och att man levde för sitt lag. Man var en som spelade i Hoftres 72 år. Jag var en av dem liksom. Enorm stolthet i det.
Och den här stångningen som ni hade då, och ha en lokal rival. Mm. Hur taggade var den för pojkar 72 år, Lugi då? Det är, vad är det, Martin Ringström?
Absolut, och hans pappa Jerker som var tränare. Och så hade de ju Henrik Sköld i mål som var 73, men han lyfte dem upp. Jonas Wennerbäck, Rickard Raab. Ja, det var ett bra lag. Martin var ju fantastisk. Jag vet ju fortfarande att han skjuter gärna i höger midja. Han viker skottet. Jag ser det fortfarande. Vi spelade beachhandboll ihop förra året. Och när han värmde upp så går jag dit. Det sitter i kroppen. Han blev ju bra på riktigt. Han spelade väl i elitserien och sådär. Så de hade ett bra lag. De hade ju framförallt så var de, men de var ju lite i skuggan av Lugis 71 som är ett av kanske de bästa ungdomslagen som någonsin har funnits med Mommy och Palle Ubelacke som faktiskt var ju H43-are först. Och Tobbe Karlsson var ju ett fantastiskt lag. Så 72-arna var ju i Lugis sett lite efteråt. De hade ju fantastiska årgångar där med. Som väl började väl med 66-orna med Danne Roth, där jag var dagbarn. Där de många gick vidare till A-laget med Pelle Kjell och Axel Sjöblad. Och sen så hade de ju fantastiska 69 med Jonas Persson och Jens Nilsson och Jash i målet. Det var ju ohyggligt bra. Och sen 70-orna var hyfsade och 71-orna var fantastiska och sen 72-orna. Så att de var ju liksom en vinnande klubb. Ja, alltså jag är en sån klassisk idrottsunge som att man skulle alltid tävla. Man skulle räkna när man spelade fotboll på rasterna i skolan och jag fick alltid höra på gympan att men det är inte så viktigt. Vi gör det för att det är skoj och jag minns att jag förstod inte vad de menade. Det var ju tävlingen som gällde. Jag började gråta när vi förlorade. Jag var den yngsta i Skåne att få rött kort. Tror jag var 9 eller 10. För att jag blev arg på domaren. Vi mötte Vikingarna i Idrottens hus B-hall. Och jag sparkade ut bollen 1 eller 2 gånger. Och jag minns frustrationen. Den där totala känslan av förnedring. Av misslyckande. Av att inte få ur sig någonting. Samtidigt som jag kan minnas glädjen av att vinna. Att få lov att, i synnerhet som målvakt i handboll är ju en gyllene position att bli matchhjälte. För det är inte så många som blir arga egentligen när man släpper in bollar. Men nyper man en straff i en sudden death eller kommer åt en kontring i de sista 2 minuterna så syns ju och märks det. Att det var någon slags tillstånd snarare som jag sökte. Jag var inte så förtjust i att säga till andra att vi ska slå er eller vi är bättre än er. Alltså, trash talka. Utan den här anspänningen av att nu är det som jag ska göra det absolut viktigaste i livet. Det är oerhört viktigt. Och det har bara varit, det är väl liksom kanske mitt yrkesliv senare. Jag har jobbat med mycket direktsändningar och sådär. Det är väl det närmsta man kan komma den känslan av att varje bisats är jätteviktig.
Jag läste, det var ett inlägg som du hade gjort när kan jag inte säga exakt, men det var en direktsändning som hade gjorts dagen innan. Och dagen efter så summerade du liksom lite grann känslan när du nu jämför den här adrenalinkicken som man får, eller så att säga i den adrenalinruset som du befinner dig i en direktsändning. Alltså det som kändes så viktigt igår känns idag lite, jaha.
Ja, men så är det. TV i synnerhet som är så vansinnigt förgängligt. Jag jobbar med Kristallen, har gjort några år nu till exempel. Och med Melodifestivalen som är förhållandevis, Kristallen är bara ett program. Melodifestivalen är ju, höll jag på att säga numera, men är ju 6 program. Man jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och sen sänder man och sen rullar eftertexterna. Sen är det borta, sen är det inte ens upplöst i atomer i universum. Det är bara borta. Det är lite skillnad om man gör skivor. Som jag vet med musikerkollegor. För de vet att det här är en sammanfattning av en period. Eller en film som ofta är en sammanfattning av en idé. Och nu skriver jag ju böcker. Och jag känner det när jag ser böckerna. Att ja, men de finns kvar. Men TV är väldigt viktigt i stunden, men sen betyder det inte ett jävla skit. En handbollsmatch kan man ändå prata om. Den lever kvar liksom. Den gången jag gjorde så och du gjorde så, det minns vi. Springer jag på med att ni ringste om ner på stan så kommer vi nog kunna prata om en semifinal i Dalhemscupen 85.
Men du menar att man träffar inte någon Kristallen-kollega och säger, nej. Minns du när?
Nej.
Och så sa du,
Ja, det är i mitt fall så kanske det skulle vara när jag jobbade på ZTV där på 90-talet. För då var det ju sån kreativ, gränslös verkstad. Det som nu är vad de på YouTube får göra. Som jag är oerhört avundsjuka på. De kan jobba fullständigt gränslöst med kameror och med redigering. Det var så vansinnigt dyrt, men vi fick göra det på ZTV. Där fanns allting. Och då kom jag från SVT. Där alla gick och sa att man skulle vilja göra detta. Eller det vore spännande att få prova detta. Och det var fackliga avtal och sådär. På ZTV var det bara, fan, jag borde kanske inte varit naken i sändningen. Eller, nu måste ni sluta röka gräs i rökrummet. Vem har snott Kentas plånbok? Det var lite mer den typen av diskussioner. Det var unga vuxna utan några riktigt vuxna i rummet. Men det var inte nog själva tv-programmen i sig. Det var nog mera känslan av att komma till Västmannagatan 44, öppna dörren och känna, nu gör vi vad fan vi vill. Och ju mer, det viktiga är att ingen har gjort det innan, då bara gör vi det. Och så bara sänder vi det, så går man hem lite senare.
Du går inte den gängse Lundavägen och pluggar här och utan du försvinner iväg.
Ja, alltså handboll under min gymnasietid, jag gick på Katte. Jag var en handbollsspelare som på dagarna gick i skolan. Så upplevde jag det. Vi tränade mycket. Jag tyckte om att träna mycket. Och jag var nog den enda ifrån Lund som var med i juniorlandslaget. Tror jag. För vi spelade JSM. Och då blev jag utsedd till bästa målvakt. Och sen så blev jag kallad till brev. Jag kom fortfarande när jag fick brevet. Kom hem från skolan. Då fick man ju brev hem skrivet på skrivmaskin. Vi har glädjen att informera att du är kallad till. Att det var verkligen en sån stund jag skrek högt.
Har du kvar det?
Ja, jag tror inte det. Jag ångrar att jag inte har det. För jag vet, Staffan Olsson som jag umgås med en del. Han visade sitt sånt brev han fick när han kom med i juniorlandslaget. När de också skrev att de gärna såg att han klippte sig. Nu när han skulle representera Sverige. Så att han hade ju en större anledning att spara. När man kände, vad fan, har ni inte sett stockholmare som spelar handboll har långt hår. Och de spelar jättefort. Och de ska skjuta underarmskott. Och alla målvakterna ska vara viga och spänstiga. Men alla ska ha långt hår. Jag skulle bli militärpolis i Stockholm. Och det skulle man då rycka in i januari. Så att då flyttade jag till Stockholm en vecka efter att jag gick ut på Katte. Men jag skulle också plugga som alla andra. Det var ju inte en fråga om man skulle plugga, utan det var ju vad man skulle plugga. Jag hade rätt kassa betyg dessutom. Så i mitt fall var ju frågan om vad kom jag in på överhuvudtaget. Men jag skulle börja med att göra lumpen. Så då flyttade jag till Stockholm och började spela med Cliff, som då hade ett jävligt bra lag. Staffan Olsson var där, vi lärde känna man. Han var skadad och var ju hemma då efter VM-guldet 90. Och min svåger Uffe Karlsson, som var en duktig vänstersexa i H43, spelade där också. Han hade spelat något år tidigare i Hellas. Och vi hade ett jävligt bra lag. Men det var någonting som saknades i det. Framförallt så vet jag att Uffe och jag pratade om det, som bägge då sprungna i H43. Det var ingen som satt kvar i omklädningsrummet. Folk duschade hemma. Aldrig hört talas om att man kunde duscha hemma. Man kommer till träningen, man sitter och pratar, man byter om. Man går in och pucklar på varandra allt vad man orkar på träningen. Sen sitter man kvar i omklädningsrummet. Är det någon som, ska vi hyra en film? Ska vi äta en pizza? Nej, det var inget. Jag bodde granne med en kille som heter Fredrik Appelgren, som tyvärr inte lever längre, som då hade varit proffs i Benfica. Vi umgicks lite på det sättet, att vi åkte och åt efter träningarna eller gjorde någonting. Men det var något som lite försvann i det av att vara en handbollsspelare. Man var liksom en vanlig människa. Aha, så du spelar handboll. I Cliff, vilka är det? Jag har ingen aning. Men vi i vårt gäng hade ju väldigt roligt. Och då, framförallt så var det ju väldigt bra att hålla på med handboll i Stockholm. För det var väldigt många handbollsspelare som var dörrvakter. En vänstersexa i Tyresö som hade tidigt en firma. Så att vi kom ju in på de flesta ställena. Hela Kungsträdgården med Vickans framförallt. Och Café Opa, det var ju handbollsspelare överallt som man kom in. Så det var ju roligt liksom att vara i den handbollsgänget. Och det känner jag att jag fortfarande tillhör dem.
Den här historien har jag hört många gånger. myten om Henrik Jonsson som sitter i receptionen.
Ja, men den ska vi underhålla.
Exakt, och nu ska du få tillfälle att underhålla den ännu mer.
Ja.
Hur är den här?
Ja, men den är faktiskt exakt så här att jag flyttade ju hem till Lund och bodde på Nisbjälkegatan i en jättefin lägenhet och var liksom tillbaka i stan och började spela med H43s A-lag. Och eftersom jag hade så dåliga betyg på gymnasiet så kunde man gå en folkhögskola i Eslöv. Någon sån här postgymnasial grej. För att om man gick där och där kunde man få betyg 1, 2, 3 eller 4. 4 var högst, det fick 15% eller något. Och då kunde du söka in på en speciell kvot på universitetet. Och jag lyckades få en 4 och sökte juristlinjen. Och för jag tror beskeden kom lite senare för våran kvot. Det skulle lottas, det var väldigt... Så jag gick i alla fall en sommar i Lund och visste inte riktigt vad mitt liv var på väg att ta vägen. Och samtidigt som min stora syster Sissi jobbade på SVT i Stockholm och såg interntidningen Vi på TV att de sökte en receptionist på TV-sporten och skickade den ansökan till mig. Och då kände jag att jag kan lika väl söka det. Men det är lite som att skriva... Det är lite som att skicka en flaskpost. Så astronomiskt var det att söka ett jobb på TV i Stockholm. I synnerhet på TV-sporten som jag är uppvuxen med. Att när det var långa sportspegeln på torsdagarna så om jag hade borstat tänderna hade pyjamas fick jag titta. På söndagarna var det ju okej, men då var det ju marsch i säng direkt när det var klart. Det var ju min kyrka. Det var ju vad de sa. Det var ju allt från liksom Posa Sirenius... Isracingen, då kom det reportaget och sen var det inslagen ifrån elitserien i hockey. Det var ju på den tiden man aldrig sa heller hur matcherna slutade i inslagen. Så det var ju väldigt spännande att titta på Sportnytt. Så det var väldigt stort och min pappa hjälpte mig att skriva ansökan. Jag kommer ihåg att vi inledde ansökan med att jag heter Henrik Jonsson och idag fyller jag 22. För att då var det tajmat att skulle de få brevet på min födelsedag. Man skulle sticka ut. För de sökte någon som tyckte om sport och kunde hålla många bollar i luften. Jag kände att den arbetsbeskrivningen passade jättebra in på mig. Men jag satte mig på tåget och åkte upp till Stockholm och hade anställningsintervju med Bosse Gensel, Kjell Andersson och Björn Fagerlind. Vi tre satt i ett rum och vi pratade sport en stund. Och sen satte jag mig på tåget och åkte hem och fortsatte liksom att gå och dra i Lund. Jag jobbade på Skogaholms på nätterna och sorterade bröd. Vansinnigt tråkigt, men vi var några kompisar som jobbade där, handbollskompisar. Och så jobbade jag på Draco hette det då, eller hade hunnit kanske byta namn till Astra. I vaktmästeriet på dagarna och visste liksom inte vad som skulle hända. Jag jobbade på nätterna, sovit, vaknade vid lunchtid. Lyssna på min telefonsvarare. Då säger de att du har fått jobbet på TV-sporten. Och sen kommer posten på eftermiddagen. Då har jag kommit in på juristlinjen. Så då var det bara till att välja. Ska jag göra vad man borde göra för val? Eller ska jag göra det valet som jag tycker verkar lite mer spännande? Och då kände jag att jag ska åka upp till Stockholm. Och börja jobba på TV-sporten. Och sen får juristlinjen vänta lite. Till mina föräldrars förtret såklart. Det var den eviga frågan. Då har vi kvar din plats. Jag tror att jag sa ja även om jag inte visste om det. Men när jag var på TV-sporten så upptäckte jag att alla andra var ju liksom dropouts. Antingen hade man jobbat på radiosporten eller Sportbladet tror jag det hette, en sporttidning i alla fall. Det var där Lars-Gunnar Björklund och alla de och komma dit liksom och arbeta med Christer Ulfborg, Arne Hägerfors och Bosse Hansson, Jakob Hård. Att helt plötsligt bara vara en i gänget och ingen hade några, liksom, några utbildningar. Någon hade gått journalisthögskola men det har ju inte egentligen med TV att göra. Att då komma från Lund där du i princip måste ha en akademisk examen för att få sälja böcker på Glerups. För att annars är du inte riktigt värdig att förstå bland så mycket kunskap och rekommendera en smaskig thriller till någon som kommer in. Så att det öppnade sig någonting. Men det var fortfarande bara liksom på lånad tid. Så att jag satt i repan där och svarade telefon. Och det var väldigt mäktigt att få se... hur allting fungerade och hur stort det liksom var. Det var ju miljoner som tittade på all. Lilla Sportspegeln hade över 1 miljon tittare. Sen var det med Janne Svanlund. Jag fick åka med på Svenska Rallyt en gång och ställa några frågor. Springa med band som man hade i kamerorna på den tiden. Och sen var det Pia Erlandsson som sa att de skulle dra igång en ungdomssatsning. SVT har ju alltid gillat att kalla saker för sitt rätta namn. Nu skriver jag ett ungdomsprogram. Det betyder att man skulle skaka på kameran som man gjorde på MTV och klippa fort. Och då var jag med och gjorde lite reportage där. Och sen så kom jag liksom in i det där. Jag blev allt sämre i receptionen eftersom jag sprang och gjorde andra saker. Och sen så var jag sommarvikariat någonting. Då fick jag göra lite inslag och så vidare. Och sen så fick jag en fråga om att vara programledare för ett barnprogram. Men det också, jag vet inte riktigt hur de kom på mig. Men då åkte vi ut till Bosön och filmade lite. Jag fick säga lite saker. Och sen så, nu skulle du vara programledare för det här. Och jag, när jag pratar om det nu så förstår jag ju att förändringen har ju pågått utan att jag riktigt har förstått det. Jag har ju sagt det liksom. TV var ju gigantiskt på 90-talet. Så även om det bara var ett litet barnprogram så helt plötsligt hade jag liksom 5 festinbjudningar i veckan. Och där var allt gratis. Så att det öppnade sig någonting väldigt stort för mig där. Och jag visste att jag ska ju börja plugga snart. Snart ska jag börja. Jag ska bara liksom lite till.
Jag har ju den här platsen
kvar. Jag har ju min plats kvar, ja. Men jag kände liksom att men om jag kan hålla mig en säsong till liksom. Men då har jag ett jobb till. Nu har jag ett jobb till. Då väntar jag lite till. Så att det är ju det som man idag kallar att vara frilans. Vilket jag är fortfarande. Men jag gick och skrev högskoleprovet i alla fall. Och då hade jag blivit så gammal så att jag fick ett jättetillägg. Så att det var inte så att så begåvade jag inte så att jag kunde skriva mig in på juristlinjen. Men eftersom jag hade uppnått någon viss ålder så fick man lite tillägg. Så då kom jag in på juristlinjen igen i Stockholm. och det var liksom, nej, nu fan. Nu måste jag börja göra. Nu måste jag göra någonting på riktigt. För det Lundarvet sitter så djupt i. Nu måste jag börja göra någonting på riktigt. För ingenting är ju på riktigt förrän du har en akademisk examen. Om jag blir jurist så kan jag sen bli alkoholist och uteliggare. Men jag kommer lik förbannat vara jurist. Och det är accepterat. Sen att jag har halkat lite snett. Det är fint. Men jag är fortfarande jurist. Liksom.
Dödsrunan kommer ändå läsa.
Absolut.
Jurist först.
Så då gick jag i alla fall på uppropet. Ja visst ja. Sen skulle jag köpa kurslitteratur. På NK. För då var det alltid haft bra bokhandel. Så jag gick upp på NK och hade en lista, skrivit ner lappar vad jag skulle köpa för någonting. Och jag hade mina kompisar då, jag var ju nästan färdiga jurister. Men då vet jag att jag gick förbi, då satt Trisha Guild som fantastisk designer som släppte mycket böcker på den tiden med olika färgskalor som var fantastiskt vackra. Och jag vet att jag skulle gå och leta då efter juridisk facklitteratur. Men jag var tvungen att ställa mig i kön först. För jag ville så gärna ha en signerad bok av Trisha Guild. Som, jag har ingen aning om att jag tror hon är från England eller USA. Jag vet inte. Men att hon var i stan var stort. Så jag köpte 2 böcker av henne. Signerade en som jag skulle ge bort och en som jag skulle behålla. Och så bara, jag skiter i det. Det blir ingen universitetsstudie för mig. Och det gick upp lite sådär. Ja, men det kanske går ändå.
Du är ju redaktör och producent för Sommar-P1. Mm. Du har skrivit böcker, översatt böcker. Mm. Jag har släppt 2 böcker, är det inte i år, förra året. Mm. Och det kanske kommer fler böcker i år.
Absolut, 2 om året är förhoppningen nu. Mm.
För det kräver ju väldigt beslutsamhet att komma dit.
Verkligen. Och det är jag tror ju att jag har ju det. Jag har ju det akademiska drivet i mig. Jag identifierar mig väldigt mycket med det akademiska Lund, att man tar sig för saker, man tar sig igenom saker. En mängd sidor ska skrivas. Vi ska göra ett sommarprogram, det brukar vara 13-14 sidor, 12 punkter. Vi ska göra detta och jag är väldigt metodisk i att och kan hålla på med olika dramaturgiska bågar, att om vi börjar här så ska vi gå hit, ska vi göra detta. Men det har jag ju lärt mig själv. Och jag är väldigt noggrann när det kommer till språk, och att olika ord låter och betyder olika saker. Så att jag upplever mig själv som en akademiker utan en akademisk, utan några akademiska poäng. Och jag tänkte på det, jag gjorde 2000 en dokumentärfilm om Latin Kings. Och då skulle vi visa den på en bar i Stockholm. Då skulle jag prata lite innan. Och då var det väldigt mycket av dåtidens hiphop Stockholm. Alltid mycket Alby. Och jag upplevde att jag hade så svårt att veta hur jag skulle prata. Hur jag skulle föra mig. Eller hur jag skulle nå dem. Att stå på en scen och prata har gjort jättemycket. Och man har lärt sig att läsa av vad är det som gäller idag. Och hur ska man skoja, hur ska man göra. Men jag tyckte det var jättesvårt. Och dagen efter så skulle jag vara moderator för en grej på Handelshögskolan i Stockholm som hette något efterfesten. Det var efter IT-kraschen. Man skulle prata, det var Per Bystedt och Fabian Månsson. Och det var fullsatt på Handelshögskolan. Och jag kände mig så oerhört trygg i den miljön. Jag visste precis, det här är ju som att komma in i aulan på Katedralskolan. Det här är samma människor. Man kan skoja på ett visst sätt. Man kan räkna med att folk har en ungefär samma referenser som jag har. Ungefär samma uppfattning om vad som är viktigt. Om vad som är rättvisa. Om vad som är demokrati och pengar och pengars värde. Och att det är viktigt. Att jag kände efter det att jag tillhör ju det där jag kommer ifrån. Även om jag inte är. Även om jag faktiskt är den enda i min, av alla jag känner som jag kommer ifrån, som jag umgås med i Lund. Som inte har en akademisk utbildning. Är den enda liksom som inte har det. Så att för mig var det oerhört stort att förstå att det gick att vända på det. Att göra det roliga hela tiden. Även om det då är svårt att göra bra saker. Och det är mycket arbete. I synnerhet med sommarprogram som jag, Sommar i P1, som jag jobbat med i 10 år. Man sitter ju timme ut och timme in och vrider och vänder.
Jag kikade lite när jag tittade inför detta, så hittade jag bilder på, ja, det fanns liksom manuset, man kan inte se exakt manuset, men jag kunde se liksom i alla fall grundstrukturerna. Det är oerhört metodiskt skrivet. Det är ju en noggrannhet liksom, man kunde läsa brottstycken i alla fall. Alltså det är ju, det har valt så här, precis som du säger, man väljer den här bågen, hur dramaturgin ska fungera. Hur ska jag behålla lyssnaren? För det är ju långa program.
Ja. 48-50 minuter prat. 1:27-1:28 brukar de vara programmen. Så det är ju. Och allt ska framstå som att den som pratar kommer på det i stunden. Att den är lite skön och sitter och minns lite lätt. Så jag gillar gärna att det låter lite så här. Så det låter lite live-igt. Jag är inte så förtjust i att man lägger på ljudeffekt, att man säger, och så kom det någon in och så hör man en dörr som smäller i bakgrunden. Då är det bättre att man liksom får knacka i bordet och låta. Så att det gäller ju att arbeta så mycket så att programmet, när det spelas upp och når en lyssnare, ska det låta som att det, att man i princip improviserar. Ungefär som att spela handboll. Träna så mycket så att du kan allt, så när du väl spelar så kan du göra det oväntade.
Om vi kliver tillbaka in i handbollens värld, för du, idag då, så din relation till handbollen idag, du är ju tränare för
pojka 08-09 i Norrköpings HK. Och sitter med i styrelsen där också, det är en lite mindre klubb. Jag tror att vårt lag, vi är 30 spelare, jag tror att vi är halva föreningen. Det gör jag. Och så sitter jag i styrelsen för Svenska handbollslandslaget sen, det är nu 7-8 år sedan.
Om vi börjar i Norrköping, det du beskrev lite grann med den här H43-känslan, pojkar 72, nu kör vi, vi ska in och vinna. Har du samma känsla idag när du tränar pojkar 08-09?
Jag är väldigt mån om att de alltid ska få bästa tänkbara motstånd. Att de som är lite större i kropparna ska göra övningar med varandra. De som har precis börjat ska göra med någon annan som precis har börjat eller med någon av oss vuxna. Jag är uppriktigt inte speciellt intresserad egentligen av hur matcherna slutar. Däremot hur vi genomför matcherna. hur vi förbereder oss, hur vi hänger upp kläderna i omklädningsrummet, hur vi ställer skorna under bänkarna, att när vi värmer upp så springer vi bredvid varandra, att vi utgår från att ingen vill missa ett skott med flit. Så är det någon som missar ett skott, så säg inte till honom att det var dåligt, eller säg inte till honom att nu måste du sätta dem. För är det någon som vet att han har missat, så var det han som sköt. Och jag försöker att arbeta med att vi gör saker som vi kommer överens om, och blir inte de bra så får vi prata om det. Straffar är ju en sak som är känslig, vem som ska skjuta dem. Det har vi ibland bestämt dagen innan om vi är på turnering. Vem skjuter första straffen och var ska du skjuta? För det är det enda du ska göra om man säger: Mats, du tar första straffen imorgon. Oavsett om du sitter på bänken eller på plan eller om du, och du ska skjuta i målvaktens vänstra nere så hårt du bara kan. Då är det det som gäller. Och går du då in och skjuter straffen en halv meter utanför i målvaktens vänstra, jättebra, du gjorde vad vi kom överens om. Så att jag är inte så himla fokuserad på att vi ska vinna, men däremot att vi ska göra vad vi kom överens om. Men med det sagt, så när vi spelar turneringar och det är jämnt på slutet, jag har coachar, jag har inte att göra med byterna. Men om de har en kille som är lite långsam i fötterna, som spelar vänster två, och vi har en kille som är rätt så snabb i fötterna, men kanske inte så lång, då ser jag ju till så att våran spelare ska få möta honom och så säga till honom att nu ska du gå på honom två gånger. För då tror jag att han kommer att bli utvisad om inte du kommer göra två mål. Och så ser vi vad som händer. Och det är ju ett sätt att vilja vinna matcher, men det är också ett sätt att utmana i idrotten. På samma sätt som jag säger till vår målvakt, nu min son, en av målvakten, att om du vet att han skjuter i din vänstra sida, så får du välja mellan att gå till höger och så ser du om han skjuter till vänster. Eller så ställer du det där lite tidigare. Men du måste se till så att han skjuter på dina villkor. Du måste bestämma över honom. Och det kan ta hela matchen. Det är egentligen bara de två sista skotten du behöver rädda. Men när matchklockan är 2 minuter kvar, då måste du veta, vad gör vi nu? Så att du inte ställer dig och tror att du ska hinna se ett skott i handboll. För den målvakten finns inte. Du måste... Och det är ju ett sätt att tävla och det är ett sätt att vilja vinna, såklart. Men det är också ett sätt att bryta ner att processen är mycket viktigare än resultaten. Vi är ett jättebra lag i Norrköping, och att spela handboll i Norrköping är lite som att spela bandy i Lund. Det, intresset är begränsat, så att säga.
För hur är handbollen i Östergötland?
Ja, den, jämfört med Lund så är det ju noll och intet. Och vi... Handboll i Östergötland ligger oerhört långt efter. Och när jag var på Åhus Beach med ett gäng killar som jag var tränare för, eller lagledare för, och vi kommer ut där på fältet och jag ser att 3 av 6 killar bara tittar sig runt och känner att finns det så här många handbollsspelare i hela världen? Och är alla här nu? Och vad jag ser är ju 50-11 H43-lag och 72 Lugilag och gamla kompisar. Medan de aldrig sett så många handbollsspelare på samma ställe. Så att det är något helt annat att hålla på med handboll i Östergötland. Men därför är det kul när man får fram en Jesper Nilsen som är från Norrköping. Eller Felix Klar som spelade med min frus systers son. Att de betyder väldigt mycket. Så att killarna som kommer fram sticker iväg till olika handbollsgymnasium. Och A-laget nu är ju... Division 1, vilket är bra, för då går det att ha en verksamhet, att det går att fortsätta. Det är ju faktiskt samma nivå som H43, tror jag. Så att det är... Men det är någonting helt annat. Liksom. Vi är en väldigt, väldigt liten familj. Alla känner verkligen alla.
Det är lite som Linnero.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men det, sen sitter du ju också i handbollslandslagets styrelse sen. Mm. Sen ett antal år tillbaka. Och hur kommer det sig?
Det kommer sig nog som så att... Eller jag kom ju in i det lite. Det var ju när Staffan Olsson blev förbundskapten. Så hade vi en rolig idé att jag skulle vara fritidsminister. Så att min uppgift var i samband med landslagssamlingar att hitta på någonting annat. Så vi gick på konserter och de gjorde Almodovar-filmer och vi var på någon poesiafton i Malmö och jag var oerhört fixad och donade och gjorde roliga saker. Och i samband med VM hemma 2011 så lärde jag liksom känna det gänget runt där. Det var ju Anders Nissen framförallt som var väldigt drivande. Och det gick ju så bra ekonomiskt att det som då var VM-bolaget ombildades och blev Svenska handbollslandslaget AB. Och jag gillar den idén så mycket och förstår inte att fler idrott har gått efter. För tanken är att vi är ett kommersiellt bolag som ägs av handbollförbundet. Men vi arbetar bara med business. Vi ska söka mästerskap, vi ska dra in pengar, vi ska sälja biljetter. Vi ska inte bry oss om vattenflaskor, utbildningstimeouter. Ska man spela 3-2-1 eller ska man spela utgrupperat försvar? Vad är bäst? Ska alla få vara med, alla få spela? Utan vi kan arbeta bara professionellt på att in med degen, fixa mästerskapen, se till så att det här blir professionellt. Och min uppgift där är väl att med det kommunikativa, att komma med att stötta och komma med förslag i Stefan Löfgren som är våran verkställande direktör, att kunna hjälpa honom med det och kontakter. Och sen har jag varit konferenser på några landskamper med åren också, men det brukar komma med. Jag vet, jag tror jag intervjuade Stefan 30 gånger i samband med någon partnerresa vi hade till Polen. Och Staffan Olsson har intervjuat 215 gånger om olika saker. Men där är ju den landslagshandbollen är ju fin, framförallt med Bengan Boys-generationen, att de är ju kvar i sporten, är fortfarande väldigt attraktiva när man gör saker. Så att de har intervjuat mycket och haft mycket att göra med. Svensk handboll mår ju väldigt bra. Och förhoppningsvis ska vi komma ut levande. Elitmässigt i alla fall efter den här pandemin som vi lever i. Däremot är jag orolig för ungdomsidrotten som jag tror går en grå tid till mötes.
Mm. För det är ju ändå så att alltså, breddidrott eller föreningsidrott och den här pandemin som vi lever i, den är väldigt svårförenlig.
Ja, det är den. Jag tycker såklart att det är, hälsan går före allt. Men man måste också diskutera vad är hälsa. Om man som i Norrköping har stängt idrottshallarna fullständigt i vårt lag med då killar som är födda 08-09 så tror jag de är 16 eller 17 som går i samma skola. En idrottsskola där de har gympa varje dag och spelar innebandy och brottas. Men de får inte träna handboll på kvällarna. Och vad gör då ungdomar när de inte får lov att göra det som de faktiskt har valt att få göra ett par kvällar i veckan? Det är inte så att de sitter hemma och ägnar sig åt bibelstudier och lägger pussel. Utan de gör ju andra saker. Och idrottens grund är ju att fostra medborgare och göra folk av barn och ge dem deras bästa tid i livet. Och kan inte vi göra det så sviker vi i vårt uppdrag. Vi håller ju inte på att utbilda professionella idrottsmän eller ska bära någon slags liksom idrottsarv framåt. Det gör vi också. Men vårt grundsyfte är ju att göra bättre, att få människor att känna saker, att det är viktigt att känna sammanhållning. Så när man låser hallarna i tron om att nu kommer de inte att idrotta, så gör man fel. Och det var där om hashtaggen, det lyser i hallen. Jag tycker att det är så jävla svagt av idrotten att inte ha en motröst, en talesperson som säger att vi kan inte göra samma skillnad på ridsport och handboll och tennis. Så att bedriva idrott när man egentligen inte kan liksom argumentera någonting emot har varit väldigt svårt. Och jag tror att när idrotten dra igång igen så är det väldigt många spelare som kommer att saknas. Som vi aldrig kommer att få se igen. Ungdomsidrottens största utmaning är att få spelare, killar och tjejer och allt däremellan att hålla på några år till. Och inte sluta när de är 11-12. Utan hålla på till de är 16-17 så de har liksom en samhörighet. Och en idé om vad de håller på med och kanske kan bli ambassadörer för sporten. Eller den organiserade idrotten. Men det lyser i hallen betyder att här är det rätt så trevligt att vara och vi kan väl få hålla på. Jag tycker vi har en idrottsminister som inte ens är tydlig med om hon tycker om idrott överhuvudtaget. Jag vet att han spelade lite tennis, men det är en folkrörelse. Den har allt idrotten, den har pengar, den har möjlighet till integration och den har möjlighet att förena ett folk. Att inte ta tillvara på det utan att bara stänga och kasta nyckeln, det är oförlåtligt. Jag tror, i alla fall jag själv, kommer förbereda mig för att när vi får börja spela handboll igen så kommer jag känna en saknad av att det inte är som det var förr. För det tror jag det kommer ta väldigt lång tid innan man får gå ut på fältet Partille Cup och se BK Pakistan möta Sävehof 17. Och på andra sidan så är det ett lag från Makedonien som är 11 år som gör dubbeljapaner och har handbollsklister och punktmarkera, vilket är ju strängt förbjudet enligt svenska normer. Men där så är allting tillåtet. Det tror jag kommer ta lång tid.
Om man tittar på Lund som stad och handbollen i Lund, och du pratade lite grann om att ni jobbar inte i motvind på Östergötland, men ni är liksom inte riktigt samma grogrund för handboll, utan det finns ett stort fotbollsintresse och hockeyn inte minst i Östergötland. Men om man tittar på handbollen i Lund, vad tror du skulle kunna vara ett framgångsrecept för att handbollen ska bli en större publikmagnet, eller en om man tittar på den kommersiella delen detta som du sitter i handbollslandslaget?
Ja. Alltså, om du jämför till exempel IFK Norrköping med Lugi, det är två klubbar som är stora. När IFK Norrköping spelar fotboll, då är det viktigt. Då låser man in sina barn, då får de skrika till matchen är klar. Medan när det ska spelas handbollsmatch i Lund kan man se på bussarna att de har Lugiflagga, och så går man ner och kollar och så är det lite halvtomt i hallen. Att det är inte viktigt på riktigt. Det är viktigt för att vi är lite checka universitetskillar som spelar handboll på vår fritid, för vi ska egentligen göra någonting annat. Det är inte på liv och död. Och jag tror att handbollen i Lund skulle behöva göra skillnad på vad som är elit och vad som är bredd. Bredden ska bli bredare och eliten ska bli mer hardcore kommersiellt. Hej, här i Lund är det viktigt med handboll. Och när vi spelar handbollsmatcher, då vinner vi. Skulle ni vilja vara med oss och stötta det och kanske tjäna mycket pengar på att vara med oss? Så att det inte är att man ska gå runt med allmosor och fråga Alfa Laval, kan vi få 100 000? Utan lägg in 5 miljoner så kommer ni ha 7 när det är slut. Säsongen är slut. Eller om ni gör det på 5 år så kommer ni ha 5 gånger så mycket pengar. Hur räknar man ut det? Det tror jag är det som skulle behövas. Man måste släppa känslan av att elitidrott är skoj, nyttigt och allmän friskvård. Elitidrott är min erfarenhet, som har haft att göra med kanske i synnerhet när jag gjort sommarprogram, Robin Söderling nu senast, och gift med en elitidrottare. Elitidrott är ren och skär ångesthantering. Det handlar om att hantera en ångest av att idag måste jag vinna. Inget annat. Idag måste jag vinna. Och det är livsfarligt att hålla på med elitidrott. Det är också intressant sett till en pandemi att en snörvlig handbollsspelare får inte vara med. Och sen går han in och väger 112 kilo och springer sitt fortaste in en annan som väger 120 kilo. Det är jättefarligt att hålla på med elitidrott. Det är därför som man tränar så mycket, för att man ska kunna klara av den fysiska pressen. Och elitidrott är ju inte roligt i bemärkelsen att man springer runt och skrattar. Utan det är ju mano di mano. Nu har vi gjort upp vissa regler här. Och nu har vi olika färger på våra tröjor. Och nu ska vi 2 gånger 30 minuter se vem av oss som är bäst. Och det är elitidrott. Och de som då väljer att tro på det, de som ska vara på läktaren, de måste ju känna att nu är någon som kommer att kriga för mig. När IFK Norrköping spelar fotboll, då spelar de för hela stan. Då är det, vi bor i Norrköping, kom hit så ska vi visa er vad det är att komma till Norrköping. När jag flyttade till Norrköping och de ramlade ur allsvenskan och Eriksson lämnade stan och Linköping växte om Norrköping. Ungefär samma tanke som om Lund skulle växa om Malmö, bara så att man förstår vad det innebär. Då gick folk och tittade i marken på gatan. Det var så skamligt att inte vara i högsta serien i fotboll. Och man får jättegärna tycka att det är fånigt och att det är bara idrott. Absolut. Men det är ju en lek som blir så allvarlig som man väljer att ta den. Det är ju inte så att Shakespeares dramer händer på riktigt heller. Utan de är ju bara dramer för att han har hittat på dem. Idrott är likadant. Så jag tror att Lund skulle behöva den allmänna uppfattningen att det är viktigt. Det är jätteviktigt med handboll. Och det betyder väldigt mycket. Så jag är ju för den radikala idén att man skulle starta en elitserie, elitklubb här och dam, som bara har 16 spelare var. De har bra betalt. De förväntas vinna sina matcher. Och de heter HK Lund eller HC Lund för att vara internationella. Och de har vinröda och blåa tröjor, likt Barcelona. Och när man kommer dit så är det: hej, hjärtligt välkommen. Här ska du bo. Här har du betalt. Och i den här klubben vinner vi våra matcher. Vi spelar inte idag för att vi ska vara bra om 3 år. Du är inte här för att utvecklas och kanske bli proffs om 4 år. Du är här för att vi ska vinna på lördag. Sen ska vi vinna på onsdag. Och sen är det match igen på lördag. Och jag tror att om man skulle lyckas odla en sån mentalitet som de har gjort i Kristianstad eller Ystad, där vi kom hit och spelar handboll så ska ni få på flabben. För det är vad vi gör i de här städerna. Medan i Lund är det: vad trevligt att ni kunde komma. Då kör vi då. Att om man skulle få upp en sån klubb som faktiskt vinner matcher och vinner SM-guld. De är med liksom i snacket varje år och vinner lite då och då. Kanske spelar Champions League. Kanske slår Flensburg i arenan när Simon Jeppsson spelar i andra laget. Nu går inte den tanken ens att tänka att en Alfred Jönsson eller Simon Jeppsson skulle komma med sina tyska lag och förlora mot Lug här. Men däremot ska man tycka det var jätteroligt att de kom tillbaka. Vad kul att ni är här. De ska ju komma hit och få på flabben för att de har ju lämnat något som är bättre. Att det, vi är väldigt förtjusta i när de åker härifrån, för då tycker vi att vi har gjort någonting bra. Det har vi absolut, men vi blir ju av med det bästa vi har. Om vi nu tycker att handboll är det bästa vi har så måste vi kunna erbjuda dem att stanna kvar 1-2 år till. Det är klart att de ska till större klubbar, självfallet. Men Stefan Löfgren hade ändå vunnit 5 SM-guld innan han blev proffs. Peter Gensel också. De hade en anledning att stanna kvar, för i RIK på den tiden så spelade man handbollsmatcher för att vinna handbollsmatcher. Och jag tror att det vore uppfriskande och det vore en härlig debatt. Och folk skulle tycka väldigt mycket om att tycka olika saker om man skulle ha HC Lund i randiga tröjor, som är ett fullblodigt professionellt lag. Som man förväntar sig att de ska vinna matcher. Och sen så får Hoffertre och Lugi och andra klubbar som kanske levererar spelare in till den. De får betalt enligt en modell. Så att Hoffertre tjänar pengar på att HC Lund faktiskt vill ha deras spelare. De får bra betalt för det. Det är värt någonting. Och alla andra får fortsätta spela. Hoffertre och Lugi är A-lag som får ligga i vilka serier de vill. Men man har ett lag som är prioriterat. För annars så har vi, säger jag, sagt från Lund, inte en chans mot Alingsås, Kristianstad, Ystad. Eller faktiskt som HK Malmö har gjort det fantastiskt bra. Det är ju ett professionellt lag och sen har man börjat bygga en verksamhet runt. Nu är det ju en stark man som har gjort det. Kristianstad och Ystad är ju liksom pågående på ett annat sätt. Men jag tror att Lund skulle behöva acceptera att det vi gör faktiskt är viktigt, så att man tar bort det här filtret av att det är en fritidssysselsättning, att man går och tränar på kvällarna innan man går och gör det där viktiga akademiska på dagarna. Grovt sagt, men att förstå att det är viktigt. Jag tycker det är lite sorgligt att något som är så viktigt som handboll i Lund inte får den respekt det kräver. Utan när man tittar på tv så sitter folk med telefonerna på läktaren och på planen kämpar. Fantastiskt duktiga och välutbildade handbollsspelare. Tyvärr, alldeles för många från HF3 i Lugi. Det skulle vara roligare om de förenades i något gemensamt istället. Något som är Lund. Och sen får man hålla på och kämpa och slåss mot varandra i ungdomsåren. Lugi ska vara lite finare och Hoftre ska vara lite mer rebeller. Så tycker jag om att tänka på det i alla fall. För det skapar en motsättning, men vi är fortfarande kamrater. Vi går i samma klass, vi jobbar tillsammans, vi till och med, som vi gjorde, men samåkte till och med till matcher och turneringar, för man visste. Men när vi kör så kör vi. För det, jag tror att det handlar också mycket om respekt mot sig själv. Att ägna så fruktansvärt mycket tid som man gör åt handboll i den här stan, men inte har vunnit ett SM-guld sedan 1980. Att bara tänka på det. Ja, absolut. Jag var och tittade när man slog ut Kristianstad i semifinalen. Det var en fantastisk match för några år sedan. Men att det är så glest mellan framgångarna är ju obegripligt. Det är helt obegripligt. Att man i vissa städer kan ha många lag i många sporter. I Linköping man kan dra runt liksom ett hockeylag när de snittar 70 000 kronor i månaden. Hur många spelare som helst. Och bredvid så står det en gigantisk fotbollsarena där damlaget spelar Champions League. Och man spelar innebandy och volleyboll. Och har byggt ett jättefint ridhus som är ett av de bästa liksom i Sverige. Varför kan inte Lund göra det? Varför har vi ett ridhus uppe på Fälaren som förmodligen kan kasta en handboll rakt igenom utan att plankorna ryker? Och varför har vi ingen riktig fotbollsarena?
Det kräver inte din gamla tränare.
Nej, verkligen. Conny Obrell. Nej, men det är ju lätt för mig att som inte bor i stan att se det utifrån, men att att man inte trycker på gaspedalen och bestämmer sig. För det är ju bara det. Elitidrott handlar om att bestämma sig. Nu ska jag skjuta vänster nere. Då kan du inte skjuta höger uppe, för då har du inte bestämt dig. När Romeo säger till Julia, jag älskar dig, så måste han mena det. Annars så blir det inget. Alltså bryr man sig inte om att de inte... Nej, nu ska jag inte berätta hur det slutar.
Stort tack Henrik för att du ville vara med.
Tack så mycket Mats, det var väldigt trevligt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.